Varsågod och sitt. Ja, att korsfästas, det var nog, eller är ansett som ett av de värsta tortyrmetoder att avrätta folk som någonsin har funnits. Och antagligen var det så att romarna ville hitta något fruktansvärt avskräckande som skulle hålla folk i schack. Och därför så utvecklade man den här metoden. Den kanske fanns innan, men den användes väldigt mycket under romarriket. Och det fanns olika sätt att göra det på, och det var säkert olika typer av lidande beroende på hur det utfördes och så. Men det vanliga sättet var ju att man spikade en kraftiga, oerhört stora spikar igenom handleder och fotleder, där människokroppen har en av de känsligaste nerverna. Och jag tänkte vi skulle göra något väldigt ovanligt här idag. Det är på egen risk. Det blir två saker på egen risk idag här. Men om du klämmer hårt här, om du klämmer hårt nedanför där handen börjar där, så känner du att det gör väldigt ont. Aj, sa någon här. Ja. Du får välja själv hårt du vill klämma, men du kan ju klämma där riktigt hårt och känner du att det smärtar. Som sagt, är du gammal och öm så var försiktig, men för oss som är lite friskare, vi kan göra det. Men där slog de alltså in en spik rakt igenom i både handlederna och fotlederna. Och det är ungefär lika känsligt i fotlederna. Och det här var en oerhörd smärta som drabbade kroppen bara av det. Sen vet vi att den här korsfästelsen ofta höll på väldigt länge. Det kunde vara så att de hängde i dagar i värsta fall om man inte slog sönder benpiperna på de här stackarna som korsfästes. Så det var en fruktansvärd avrättningsmetod, och jag är inte ute efter att glorifiera det och så, men samtidigt är det nog viktigt att stanna upp inför vad var det Jesus gick igenom. Det var ett oerhört lidande. Och det var så till och med att man så småningom avskaffade det här i romarriket, för man upplevde att det var alldeles för barbariskt. Det var alldeles för stort lidande som människor utsattes för. Och det var så att det här var inget sätt som man avrättade romerska medborgare på. De hade man andra sätt som var mycket mer barmhärtiga för. Det här var ett sätt att avrätta slavar och människor som var i lägre skikten i samhället. För högförräderi, sjöröveri och såna här mord och ganska allvarliga brott, där använder man det här som avskräckande exempel. Och ofta så, som i Jesu fall, så föregicks den här avrättningen av att man pryglade och gisslade människor. Fruktansvärt kan vi tycka också att man gjorde på det sättet, men så gjorde man ju förr i tiden för att avskräcka, och ofta kanske det fanns någon slags underhållningsvärde där. Det kan ju låta helt sjukt, men så var det väl. Och sen fick offren ofta, precis som i Jesu fall, bära tvärslån sen fram till avrättningsplatsen. Men Konstantin den store, en kejsare mellan 272 till 373 efter Kristus, då han avskaffade den här metoden att avrätta, för att den ansågs antagligen för hemsk. Och i Jesu fall så var det ju så att det var två stycken kriminella som historiskt så kallas för rövarna, som korsfästes tillsammans med honom. Men jag kan, när jag tänker på det, ändå fascineras över att Jesus och Gud valde att Jesus skulle dö på det här sättet. Jag vet inte om det här nu var ett av de absolut värsta, kanske det värsta sättet som har funnits i världshistorien att avrätta människor, så var det ändå under en ganska begränsad tid det skedde. Och att Gud då, som ändå är arkitekten bakom hela försoningsgärningen, ändå väljer att låta Jesus få korsfästas på det sättet. Det, när jag satt och förberedde mig så grep det mig. Jag kände vilken kärlek att han ville visa det på det här sättet. På det här. Sen vet vi att det var ett oerhört lidande Jesus bar i sin kropp när han bar våra synder och all den smärtan som fanns och den tyngden givetvis som drabbade hans själ och ande utifrån det. Men att ändå välja en sån oerhört tuff avrättningsmetod när man själv ska lida döden, det är ju ändå anmärkningsvärt, får man ju säga. Och det visar ju på något sätt att Gud också vill på något sätt visa för oss hur mycket han älskar oss. Det måste ju vara det som är anledningen till. Jag kan inte hitta någon annan förklaring. Att han ville visa hur mycket han älskade oss. Att det finns ingen gräns för Guds kärlek. Den är så stor att han var beredd att göra det här för oss. Till och med det här på det här sättet. Och Jesus hänger där tillsammans med de här två kriminella. Och medans människor runt omkring honom hånar honom, förlöjligar honom, så, och han själv hängs upp på det här sättet och har oerhört ont, så säger han, eller ropar ut: Fader, förlåt dem, de vet inte vad de gör. Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Och det här är ju en fras som många av oss säkert har stavat på många gånger i livet, vi har funderat över. Och den är väl bra att ha med sig när man själv kommer i situationer när man har anledning att kanske tycka att andra människor har gjort en illa och att man har svårt att förlåta. Man får kämpa med att kunna förlåta andra. Då är det ju väl värt att tänka på att Jesus i den här oerhört plågsamma, utsatta situationen, helt rättfärdig och oskyldig, ändå uttalar den här bönen. Och det står i en form i grekiskan som gör att man kan anta att det här var någonting han liksom talade ut flera gånger. Det står på ett sånt sätt. Så att det här var någonting som han liksom, när han hängde där, kanske uttalade, ropade flera gånger och hade med sig som en bön inför fadern. Fader, förlåt dem, de vet inte vad de gör. Också oerhört fascinerande att Gud har en sån barmhärtighet, en sån oerhört förlåtande attityd. Och givetvis var det ju så att de visste ju inte vad de gjorde. Och det är väl ofta så med oss människor när vi gör andra illa, att vi vet inte vad vi gör ibland. Men ändå så blir det så. Vi ser inte Guds perspektiv, vi ser inte rätt. Men att ändå ha den bönen på sina läppar och i sitt hjärta som Jesus hade hela tiden, det är oerhört stort. Och det visar också på en oerhörd barmhärtighet från Gud, en oerhörd kärlek. Att han, fastän vi vänder oss emot honom som mänsklighet, som blir så tydligt här på korset, så väljer han att be för oss, att ropa om barmhärtighet för oss. Att vi ska få förlåtelse. Det är också intressant med de här rövarna. Vi kan ju stanna upp en liten stund inför dem. Det är ju en fascinerande historia och som vi känner till allihopa. Men tänk att de upplevde situationen så olika. Och den här rövaren som hade behov av, det kan man också fundera över när man hänger där och håller på och kippar efter andan och är på väg att dö, att man då använder den lilla tid man har till att försöka förlöjliga en annan som är korsfäst. Det är ju, kan man tycka, lite märkligt. Men det visar ju också på total omdömeslöshet att inte fundera över något annat än hur man ska kunna förlöjliga någon som är i lika tufft läge som en själv. Men tänk på den andra rövaren som ändå har blivit så historisk i sitt sätt att liksom bemöta den här situationen. Att ta chansen att bli frälst i sista sekunden. Det är också så fascinerande att det händer där på korset. Det händer så mycket annat, men just där händer det också att en människa tar emot Jesus. Och Jesus passar på när han själv kämpar för sitt liv att liksom rädda ännu en människa och på något sätt visa att det är aldrig för sent. Nåden är större än vad ni tror. När han hänger där och plågas så ger han den här rövaren tillträde till himlen. Det är väldigt tydligt att han får bli frälst. Och alla de här dimensionerna som finns i frälsningen av att ångra sig, att be om förlåtelse, att bekänna Jesus som Herre och frälsare, finns i de här få orden som den här brottslingen, rövaren, ropar ut där. Det är ganska intressant att han bara i en mening liksom kan få ta emot Jesus. Herre, tänk på mig när du kommer med ditt rike. Bara de orden innefattar allting som behöver sägas. Och Jesus är inte sen, utan han ger nåd direkt på stället och låter den här rövaren få komma in i sitt rike. Kanske det den största diskussionen som sker där vid korset. Just att den här rövaren griper efter ett halmstrå, men det bär. Tänk vilken grej egentligen. Att en människa som är en grov brottsling, antagligen hade han mördat många, och han säger att vi får det vi förtjänar till sin, jag vet inte vad jag ska kalla det, till sin kumpan där, eller för de verkar ju veta och känna varandra. Tänk att han rycker efter det lilla hopp som finns, och Gud är inte sen att svara på det. Det är så hoppingivande för oss allihopa. Eller för mig, jag känner, när jag satt och förberedde mig blev jag tårögd när jag tänkte på det här. Vilken fantastisk liten berättelse i korsfästelsen. Att en människa griper i sin desperation efter hjälp och nåd och får det av Jesus och Gud. Så kärleksfull är Gud. Det där, de här öppna armarna gäller för alla människor. Och om du finns här idag som känner att du har gjort allting fel, totalt misslyckats, ja, jag tror kanske inte det finns någon som har gjort värre saker än den här personen som hängde där på korset, en av rövarna. Han hade säkert gjort kanske värre saker än vad vi tänker, i alla fall i kriminalitet och så. Men han fick ta emot förlåtelse, och då finns det förlåtelse för oss alla om vi på samma sätt som han ber om förlåtelse, ångrar oss, vänder oss till Jesus och ber om nåd. Det är fantastiskt. Det är också intressant att se på den här lilla skylten som hängdes upp vid korset. Det kanske inte var så liten, för man kunde ju läsa nerifrån, så det måste ju varit hyfsat stor i alla fall. Där det stod, om man tittar i de olika evangelierna så får man olika pusselbitar, men antagligen stod det på den här skylten: detta är Jesus från Nazaret, judarnas konung. Det står lite olika, de olika evangelisterna har fått med olika delar i det hela, men det är det troliga att det stod så: detta är Jesus från Nazaret, judarnas konung. Och tittar man på de hebreiska begynnelsebokstäverna i det här, så blir det JHVH, alltså det som man brukar säga, det är alltså Guds namnet, Yahweh eller Jehova som man sa, några sa förr i tiden, men Yahweh är väl det kanske det vanligaste sättet att tänka sig att det här uttalades, som man ska försöka uttala det. Guds eget namn, det heliga namnet som judarna inte vågade ta i sin mun. Det stod då där uppe på skylten genom de här begynnelsebokstäverna. Och vi ser ju i Johannes 19 och 20 att judarna var väldigt arga och uppretade över att det här stod där på den här skylten. Och det antagligen var det här ett sätt för Pilatus att liksom markera. Det ser vi ju i sammanhanget med att han inte höll med om vad som utfördes. Även om det var han som förkunnade domen så höll han inte riktigt med dem. Och han hånar lite judarna på något sätt på det här, genom att sätta upp den här skylten. Och det är också någonting som retar upp dem, just att det blir JHVH. Att Gud liksom får sista ordet även med den här skylten mot judarnas vilja. Så måste sanningen ändå ut. Det stora händer också att förlåten brister i templet. Någonting oerhört dramatiskt. När vi läser om det kanske inte låter så dramatiskt, men om man studerar skrifter så tror man att den där förlåten var, enligt vad judarna själva beskriver, det var den en decimeter tjock. Det kanske är lite överdrivet, tror en del forskare, men den var i alla fall väldigt, väldigt bred. Ett tygstycke som var vävt ihop, som var kanske, säg att det var 7-8 centimeter brett i alla fall. Ett oerhört tjockt stycke väv som hängde där. Vävde ett stycke, 9 gånger 15 meter räknar man med att det var i storlek, som hängde ner och skilde det heliga från det allra heligaste i templet. Tänk att det brast mitt itu när Jesus dog. Och det står faktiskt, om man studerar Talmud, en judisk historisk skrift, så berättas det om att vid år 30 ungefär, när man tror att Jesus korsfästes och dog, så hände det flera oförklarliga händelser i templet, berättas det i Talmud, som då beskriver det här som. Man skriver inte vad det var som hände, men det här var kanske en oförklarlig händelse när förlåten brast och gick i tur. Det är ju omöjligt att det skulle kunna ske. Det blev solförmörkelse, det blev jordbävning och döda uppstod som hade varit döda sedan ett tag. Det beskrivs inte i den här texten, men i andra parallelltexter. En otrolig omskakning av hela världen när Jesus dör. Det är fascinerande ändå att försöka tänka sig in i det också. Vilken omskakning det blev av hela världen, som också kanske blev en grogrund för det som ändå blev den väckelse som sedan spreds. Att människor skakades om, och när de sen fick höra om Jesu förkunnelsen om Jesu uppståndelse, så var man mer mottagliga för det utifrån att man hade varit med om det här omskakande som hände vid Jesu död. Men det stora innefattande och sammanfattande för den här händelsen är ändå Guds barmhärtighet och kärlek, att den är så stor att till och med rövaren kunde få ta emot räddning och frälsning i sista sekunden. Det gäller för dig och mig också. Det är det som är så fantastiskt. Om du någon gång tänker, vad ska jag läsa i Bibeln? Om du har en dålig dag, så slå upp och läs den här berättelsen om rövarna på korset. För man kan väl inte bli annat än glad och lycklig över att det är sån nåd som finns för oss som människor, om vi bara omvänder oss till Gud. Ska vi stå upp tillsammans, ska vi be.